kväll och välkomna till Värnamo församlingsnärradio och programmet Bibeltimmen. Här är programmet där du får lyssna till bibelförklaringar ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Jag som är producent och tekniker heter Ulf Gustafsson. Vi har kommit till del 25 i bibelförklaringarna och det är vid Matteus evangeliet dessa hålls. Vill du höra dem i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18:30. Men nu alltså då Håkan Sundliden.
Välkomna till Andreas kapellet den här tisdagskvällen och även till er som lyssnar till radioutsändningen av det här programmet som går då i efterhand på måndagen efteråt. Så jag hälsar dem välkomna som kommer att lyssna på det här om 6 dagar om jag säger så. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi får möjligheten att fritt och öppet läsa och samtala om det som du har sagt i ditt ord. Vi ber att du låter din heliga ande vara verksam på ett sådant sätt så att vi kan se och skåda undren i din lag. Att vi kan få lära känna dig något bättre efter den här kvällen. Herre, låt oss få se in något i ditt eget väsende. Låt oss få lära känna dig lite mera ikväll. Tack för att vi får räkna med att du är närvarande i ditt ord och genom ditt ord. Att du är verksam genom ditt ord. Tack för att du verkar i vår gemenskap och i våra liv. Vi överlåter den här stunden i dina händer. Amen. Ja, det är ju så att vi är i Matteus evangeliets 8:e kapitel. Och då hade vi först, i den första delen av 8:e kapitlet så hade vi 3 exempel på hur Jesus helbrägda gör. Och vi sa att efter det att undervisningen har ägt rum där i bergspredikan framför allt så är det dags att gå från ord till handling. Så nu ska Guds riket manifesteras, eller himmelriket för att uttrycka det mer på matianskt sätt. För Matteus, han säger ju inte Guds rike, han säger himmelriket. Matteus, som ni har hört sedan tidigare, ligger ju väldigt nära den judiska traditionen. Och det finns mycket av judisk stoff och judiska citat i Matteus evangeliet. Och han skriver sannolikt framförallt till de judekristna. Och inom den judiska tron så fick man inte ta namnet Gud i sin mun. Så man talade inte om Gud genom att säga Gud eller om Guds rike. Utan man hade omskrivningar. Gud brukade man kalla för Adonai. Adonai som bara är ett nonsensord egentligen. För att man hade bokstäverna på Guds namn. Men eftersom man aldrig fick uttala det så sa man inte vad det som stod där. Utan man sa bara Adonai som ett sorts tecknamn för de där bokstäverna. Och man talade inte om Gud utan man talade om hans namn eller med omskrivningar helt enkelt. Så därför så läser vi aldrig om Guds rike utan vi läser om himmelriket. Annars är det ju samma sak, det är synonyma begrepp för oss. Och då så ska alltså himmelriket nu manifesteras och bli synligt genom Jesus Kristus. Han ska förmedla det inte bara med ord utan det finns kraft och det finns förvandlande kraft i själva ordet. Så att när han säger någonting då är det så och då blir det så. Och det är det som förvånar människor. Han är inte som de skriftlärde slutar bergspredikan med utan han är en som talar med makt och myndighet. Och efter de här 3 exemplen på helbrägdagörelser. För det var ju exempel på vad som skulle hända när himmelriket bryter in och det manifesterar sig. Då blir det en återupprättelse, det blir ett tillfrisknande. Då kan man ju fråga sig, och det här har vi gått igenom så nu ska vi inte repetera, men man kan fråga sig varför blir inte alla friska? Ja, det är fel frågeställning, utan vi tackar Gud för varje människa som blir frisk. Därför att varje sån helbrägdagörelse är ju unik i sig. Och varje gång så är det ett bevis på Guds kärlek till just den människan. Och vi talade också om att när vi ber med och för varandra när vi är sjuka och så är det ett unikt tillfälle. Och vi ska vara lyhörda för det som Gud vill göra. Så det är 3 sådana exempel. Och sen så följer nu ytterligare tre exempel. Och då handlar det inte om sjukdom, utan då handlar det om kaosmakterna. Vi började på det förra tisdagen. Ja, förresten, vi kom ju aldrig så långt. Utan vi ska börja på det första av de där tre exemplen. Det första exemplet är när Jesus stillar stormen i Matteus 8, 23 och följande. Och sen är det när Jesus botar två besatta. Och sen är det inledningen på 9:e kapitlet där han besegrar kaosmakten synden. Synden som håller oss i sitt förlamande grepp. Det är alltså inte synden i den meningen att det handlar om våra överträdelser. Utan det handlar om den här makten som vi är fångade utav, som vi är trälbundna utav. Och som Jesus nu besegrar i början på 9:e kapitlet. Men att vi inte kom så långt förra gången så att vi ens kom in på texten, det berodde ju på att han har också vävt in lite undervisning här i verserna 18 till och med 22 som handlar om lärjungaskapets krav. Så att här överlappas det med å ena sidan Jesu undervisning och tecken under, och å andra sidan så förbereder han sina lärjungar för vad som ska komma när han har lämnat dem. Så att han avslöjar och visar vem han är. Och så förbereder han dem också på efterföljelsen. Och som vi såg förra gången, det är ju nästintill omöjligt att följa Jesus. Och nyckeln till de här besvärliga verserna, det är ju det att vi kan bara följa Jesus i den helige ande. Vi kan så att säga inte göra det i egen kraft. Utan vi är beroende av hjälparen. Vi är beroende av det nya liv som skänks oss genom Jesus Kristus. Så att det nya livet blir livet i våra liv. Men det är samtidigt väldigt skönt att det är på det sättet. För det betyder att man behöver inte så att säga spänna musklerna för att följa Jesus. Utan man behöver vara mottaglig och lyhörd. Och i bästa fall upprätta trons lydnad i sitt liv. Det är så det går till. Och det kommer vi in på lite längre fram. När Jesus kommer tillbaka det här, till det här med lärjungaskapets krav. Eller vad efterföljelsen innebär. Men så sa vi det också förra gången. Att i vers 18 så heter det att Jesus befallde att man skulle fara över till andra sidan sjön. Eller som det står i den gamla översättningen, han bjöd att man skulle föra över till andra sidan sjön. Befallde är ju, tycker jag, nästan tydligare i vår tid. Det är alltså ett väldigt starkt ord som Jesus förmedlar när han säger vi ska över till andra sidan sjön. Och sen så blir det ingen fortsättning där, utan sen kommer det här med lärjungaskapets krav. Och de är väldigt svåra. Och sen kommer vi då till det som står i dagens text så att säga. Jesus steg i båten och hans lärjungar följde honom. Och redan där då så kan vi konstatera att de här lärjungarna som har fått höra om hur omöjligt det är att följa Jesus, på något sätt så har de köpt det som Jesus sa. Hur ska vi annars förstå det? När de har fått sådana utmaningar av Jesus så måste ha känt det som att det här är omöjligt och det här kommer vi aldrig att klara. På något sätt så har de tagit till sitt hjärta i alla fall. För de följer ju med honom i båten. Så de har, fast de kanske inte förstår det här uppe intellektuellt, ändå valt att följa Jesus. Hur svårt det än kan vara. Och så ger de sig ut i båten. Och i vers 24 står det då, och det är betonat här i grekiskan, då, alltså plötsligt, så blåste det upp till full storm på sjön. Och det förklaras med att sjön ser ut som den gör. Det är en oerhört djup sjö som ligger i en dalgång kan man säga, omgiven av höga berg. Och det kommer starka vindar däremellanåt och då blåser det upp hastigt och ordentligt. Så de var ju livrädda lärjungarna och det fanns fog för att vara rädd. De hade kanske inte så bra båtar som vi heller och inte kanske de kunde simma heller, vad vet jag. Men jag vet bara att de var livrädda, för så står det här. Och vågorna slog över båten. Men Jesus, han sov. De gick då fram och väckte honom och sa: Herre, hjälp, vi går under. Han sa: Varför är ni så rädda? Så lite tro ni har. Sen reste han sig och talade strängt till vindarna och sjön, och det blev alldeles lugnt. Männen häpnade och sa: Vem är han? Till och med vindarna och sjön lyder honom. När det står här att det blåste upp full storm på sjön, så finns det ju ett ord på grekiska förstås för den här stormen, men det är inte det ordet som används, utan det är ordet seismos. Alltså, och det är lite ovanligt, för det kanske man inte skulle använda här egentligen. Seismos, samma som det har alltså i seismologi, alltså ett ord som har att göra snarast med jordbävning. Det skakar hela marken, hela havet skakar. Det är seismologiska registreringar här, så att det förslår. Och sen det här ordet när Jesus vaknar och säger, talar strängt till vindarna. Epitimesen betyder att han tillrättavisar vindarna. Han förebrår, han klandrar, han strängeligen förbjuder dem att härja på det sätt som de gör. Så det är ingen tvekan om att Matteus här verkligen målar upp hur makterna konfronteras med varandra. Jorden och himlen, om jag uttrycker det på det sättet. Avgrundens makter och Jesu befallande ord. Det är en kraftmätning som går långt utöver vad vi är vana vid att tänka och vara med om. Och då hör ju också till saken, den här berättelsen finns, om jag inte minns fel nu, i synoptikerna, alltså i Matteus, eller förlåt, i Markus och Lukas också. Där är de mycket utförligare, de berättelserna. Och att de inte är så utförliga i Matteus, det brukar man förklara med att Matteus inte är så intresserad av att berätta om allt som hände hit och dit och vad de gjorde sen och så, utan han är mera ute efter den teologiska poängen. Det är precis som det är när man talar i liknelser. Då kan det vara liknelser, de kan vara målande. Men mitt i liknelsen så finns det en poäng. Det finns någonting som man vill ha sagt med den där liknelsen. Ungefär så skriver Matteus. Så när han återberättar en sån här händelse, så använder han inte särskilt många ord. Och inte alls så många ord som Markus och Lukas skulle ha gjort. Utan han vill bara lyfta fram den teologiska poängen. Och det är just det här med hur de olika makterna konfronterar varandra som är poängen. För att i Gamla testamentet så är ju just havet en fördärvsmakt. Och för er som vill se några exempel på det, ber jag er att slå upp i Saltaren. Det kan tyckas då kanske för en del av de som lyssnar till de här bibelförklaringarna att vi ibland är noggranna, och ni har hört många gånger om att havet är en fördärvsmakt, men våran utgångspunkt här är ju att det finns många som inte vet så mycket i Bibeln och som inte har det bibliska språket klart för sig. Och då är det viktigt att man får höra det här och att man får se bibelverserna där det står att havet är en fördärvsmakt, så att man får en tydlig bild av att det faktiskt står så här och inte bara är någonting som någon säger. Men där i Saltaren 65 så har vi en psalm av David som handlar då om Guds godhet och Guds rikedom. Han bönhör oss i rättfärdighet med gärningar som väcker förundran, står det i den sjätte versen. Och i den sjunde versen står det: Du gör bergen fasta genom din kraft. Du är rustad med makt. Du stillar havens brus, deras böljors brus och folkens larm. Det där har vi ju till och med i svenskan. Jag menar närheten mellan havet och folket. Ja, vi talar ju om folkhavet, vet ni. Alltså det oroliga havet och de oroliga folkmassorna. Det är alltså makter som blåser liv i havet och i folkslagen. I den 89:e saltarsalmen så kan vi läsa vers 10. Det är också det en psalm som handlar om Herrens storhet. Och i den 10:e versen står det: du är den som råder över det stolta havet. När dess böljor reser sig stillar du dem. Psaltaren 107. Det är så lätt att bläddra fram här, så vi kan gott ta de där sekunderna som det tar att läsa de här verserna. Psaltaren 107, vers 29 eller 28 kan vi ta. Men det ropade till Herren i sin nöd. Vi ser, det var ju precis det lärjungarna gjorde där på båten i Galileiska sjön. De ropade till Herren i sin nöd. Och han förde dem ut ur deras trångmål. Han stillade stormen och böljorna omkring dem tystnade. De gladdes över att det blev stilla. Och han förde dem till den hamn dit de ville. Så man förstår ju att när Matteus berättar det här och skriver så som han gör, så känner han ju naturligtvis till de här bibelställena. Hela hans association finns med när han berättar vad som hände. Det betyder inte att det skulle vara uppdiktat det som hände. Det hände säkert precis som det stod där. Men man kan ju formulera sig på olika sätt, så att han, när han formulerar sig, så får han med hela den här associationen. Och ännu tydligare är det om man tittar i Jona bok. Om vi bläddrar fram till Jona, där bland småprofeterna, så är det nästan som en exakt förebild här till det som händer på Galileiska sjön. Jona är lite svårare att hitta, och det hjälper väl inte om jag säger att han står efter Obadja. För Obadja är bara ett kapitel, så det är ännu svårare att hitta. Men det är efter Amos. Joel och Amos och Badja, och så kommer Jona. Och ni kan berättelsen om Jona, som för övrigt Matteus har med, inte bara i den här berättelsen om Galileiska sjön, utan också senare i 16:e kapitlet. Vi ska titta på den versen alldeles strax. Jo, berättelsen om Jona då, som skulle åka till Nineve och som vägrade och som kastades över bord och blev uppslukad av den stora fisken, som är en förebild på hur Jesus Kristus är uppslukad av dödsriket. Och sen blir han uppspottad på tredje dagen, precis som Herren Jesus blir uppstånden. Men se där hur profeten Jona börjar sin bok, det första kapitlet, vers 4. Men Herren sände en stark vind ut över havet, och en våldsam storm uppstod, och skeppet var nära att krossas. Sjömännen blev förskräckta och ropade var och en till sin gud, och de vräkte lasten över bord för att lätta skeppet. Men Jona hade gått ner i det inre av skeppet och låg där i djup sömn. Då gick skeppets kapten till honom och sa: hur kan du sova nu? Stig upp och ropa till din gud. Kanske ska den guden tänka på oss så att vi inte förgås. Så om vi nu går tillbaka till Matteus evangeliets 8:e kapitel, så har vi ju mycket mer associationer och stoff bakom det hela när man läser berättelsen en gång till. Det blåste upp till full storm, står det i Matteus 28:24. Och vågorna slog över båten, men han sov. Då gick de fram och väckte honom och sa: Herre, hjälp, vi går under. Och så reser han sig upp, talar strängt till vindarna, och allting lägger sig. Det är alltså en maktdemonstration som det är frågan om. Vi ska också lägga märke till när lärjungarna väcker Jesus. Så säger de inte rabbi eller mästare, utan de säger kyrios, Herren. Alltså det ord som var reserverat för att bara användas om Israels Gud. Så ordet Herren använder. Om hur medvetna de var när de använde ordet, det ska jag låta vara osagt. Men det kan ju användas som en vanlig herreman också. Men av sammanhanget framgår ju att det är inte det. Så de tänker, utan de ropar verkligen till Herren. Herre, hjälp oss. I det 16:e kapitlet, det var det som jag sa när det gällde Jona, i Matteus 16, där kommer ju fariseerna och saddukeerna fram till Jesus och vill snärja honom. Och Jesus säger i det 4:e versen: ett ont och trolöst släkte begär ett tecken, men de ska inte få något annat tecken än Jonas tecken. Det som är berättat hos profeten Jona, det ska ni få se igen. Och det är ju precis det de får se här i Matteus 8, när Jesus stillar stormen. Det är ju Jonas tecken. Och ännu tydligare naturligtvis när han uppslukas av dödsriket och uppstår på den 3:e dagen. Det här är inte efterkonstruktioner. Det här är inte vilda tolkningar när man läser Bibeln på det här sättet. Utan det här är det som finns bakom Matteus när han återberättar det. Sen kan vi ju bara beklaga att mycket av såna här, sånt här, utav det här innehållet, det kommer ju inte fram för en nykristen i vår tid, eller som inte först kan Gamla testamentet, eller kanske inte ens får höra det utläggas på det här sättet. För det hinner man ju inte särskilt mycket på en söndags förmiddagspredikan. Och förresten, de flesta går ju inte på söndag förmiddagen, om vi tar nu till befolkningen i stort. Så att det finns ju oerhört mycket i Guds ord och bakom det som står skrivet som är värt att ta tid att meditera över och gräva fram. Jag rekommenderar ofta att man ska använda sig av de här parallellställena, och för all del även av notapparaten i viss utsträckning här då, för att fördjupa sig på det sättet. Nu ska vi se här vad som händer, reaktionen i båten. Och då händer det först att Jesus blir förvånad. Han vaknar, och jag tror inte att det beror på att han är klarvaken, utan det här är nog uppriktigt. Han blir uppriktigt sagt förvånad. Varför är ni så rädda för? Själv har han legat och sovit. Varför är ni så rädda? Har ni ännu ingen tro? Jesus ger intrycket av att vara uppriktigt förvånad. Och sen när han har visat sin förvåning, så ställer han sig upp och talar strängt, som vi sa då, till vindarna och sjön. Och det blev alldeles lugnt. Och då blir det männens tur att bli förvånade. Då står det att de häpnade, och så sa de: vem är han? Och nu vet vi ju det, att hela Matteus evangeliet är ju skrivet för att vi ska förstå vem han är. Så att det är ju helt logiskt att den här frågan nu läggs i deras mun, eller att de ställer den här frågan. Det har vi ju sett redan några gånger tidigare i Matteus evangeliet. Antydningar om att Jesus är Guds son har det stått på två ställen. Och det har använts, ordet människosonen används på ett eller två ställen också. Nu så ställs frågan tydligare och tydligare. Och det här vi ser konfrontationen när vi kommer längre in i Matteus evangeliet. Konfrontationen mellan Jesus och de skriftlärde. Just på den här punkten som har att göra med hans person. Inte med vad han säger, inte med vad han gör, utan med hans person. Vem är han? Är han den som skulle komma? Allt står och faller med vem han är. Och det är ju samma fråga som vi lever med i våra dagar. Det är den avgörande frågan för oss alla. Vad svarar vi? Vad svarar församlingsmedlemmarna på frågan om vem Jesus är? Jag har en bok här som vi hade fått glädjen att få ge ut på ett eget litet förlag. Vi träffade en man, för nu är det ganska många år sedan, som heter Philip Mohabir. Känner ni igen honom? Ingen? Ingen? Hej. Ja, då får jag bara ge honom en kort introduktion till Philip Mohabir. Han är uppvuxen i Guyana i ett hinduiskt hem. Hela hans släkt är hinduer. Han fick veta redan som liten grabb att han skulle bli hindupräst. När han gick i skolan emellertid i Georgetown, det här ligger ju då i Sydamerika, så fick de också under några lektioner läsa och höra om Nya Testamentet. Jag hörde väl till ämnet andra religioner, förmodar jag. Det var inte någon hinduisk skola, utan säkert en samhällets skola där. Och då skulle de läsa där, och de läste högt eleverna, och när de sitter där och läser, och Filip, lille Filip då läste ur Markus evangeliet, så står det, Jesus säger: följ mig. Och när han läste de orden, berättade han, så hörde han dem på samma sätt som ni hör min röst, från någon som stod snett bakom honom. Och han vände sig om, och det fanns ju ingen där. Han hörde hur det ekade sedan i hans inre: följ mig, bara de två orden. Och nu så ska vi inte göra någon lång historia. Hela den här boken är hans biografi, eller hans berättelse egentligen, hur han kom till tro. Han blev alltså en kristen. Och när han var 16 år gammal, det var ju också ganska märkligt, för att han hade ju inte, det fanns ju ingen kristen runt omkring, han var ensam kristen. Det fanns ingen kristen som undervisade honom, utan han hade det där Markus evangeliet. Och den enda han kunde kommunicera med och lära sig utav, ja, det var Herren själv, genom bönen, genom ordet och anden. Så han byggde upp en förtröstan som uteslutande byggdes på ren tro direkt till Herren Jesus, som jag får säga så, eftersom det inte fanns någon annan egentligen som undervisade honom. Och han fick ganska snart klart för sig, det tog ju lång tid innan han kunde bekänna att han blev en kristen. Han riskerade att bli förskjuten från sin familj. Och han fick som 16-åring en kallelse till att bli missionär i England. Och han kom också som 19-åring till England. Och han hade inga kontakter i England. Han hade inga ägodelar, inga pengar. Han hade bara precis skrapat ihop och fått till biljetten. Och hamnade i Hyde Park i London. Och där kan man ju stå vid Speakers Corner och predika. Så där stod han som 19-åring och predikade utan att känna någon. Och då fanns det en präst, eller inte en präst, men en förkunnare i våra trakt som heter Hilding Fagerberg. Och de känner väl igen i alla fall. Han kom då gående med en grupp där, vet ni, i Hyde Park. Och lyssnade på den här lille gossen. Och Hilding fick ju hjärta för honom, så Hilding tog honom till Vrigstad. Och han var i Vrigstad och han startade Guyana-missionen. Och han har nu är han ju en gammal man, han måste säga gammal och gammal, han måste i alla fall vara 70. 75 kanske till och med. Och han har nu grundat över 100 församlingar i sitt hemland, kristna församlingar. I alla fall när han åker på sin jungfruresa till England, så är han ju ganska glad där, för att han tycker att det var roligt, det är massor med engelsmän här och de är väl kristna allihop. Men han tyckte inte de betedde sig som kristna. Nu ska ni höra här vad som händer. De första dagarna var resan behaglig. Långa timmar på däck, gott om tid för meditation och bön. Den tredje dagen började jag lägga märke till att folk var druckna. Män och kvinnor drog sig tillsammans. Och vad som förvånade mig var den lätthet med vilken vuxna, intelligenta och tydligen inflytelserika män i samhället på väg till semester i Europa. De kastade bort all försiktighet och involverade sig i ett mycket dåligt uppförande tillsammans med unga kvinnor ombord. Dessa unga kvinnor, förvirrade på sin första resa, liksom jag, var oskyldiga och ovetande om världens sätt. De skulle resa till England och studera sjukvård eller få undervisning för att bli lärare eller advokater. De kunde ha varit döttrar eller till och med barnbarn till en del män som försökte förleda dem till fall, tvinga dem att dricka och sen lura in dem i sina kabiner. Det var avskyvärt. Det var livlig sång och dans, men tempot blev ofta överdrivet, särskilt bland latinamerikaner med häftigt humör. Allt eftersom dagarna gick började skämten bli en smula nötta. Skämten blev tråkiga. Den karibiska solen och de blåa vattnen försvann. Vinden blev kyligare och vågorna större. Den sjunde dagen vaknade vi av skramlandet av tallrikar och knivar som flög omkring överallt. I 2 dagar var matsalen i total oordning och tom på folk. Den stora båten verkar som en tändsticka på den mäktiga oceanen. Från horisont till horisont, så långt som ögat kunde nå, rullade vågorna medan de hotande grå molnen vilade som ett ändlöst lakan över oss. Kvinnor fruktade att deras sista timme närmade sig. Männen vrålade av fruktan, nu inte längre druckna eller fula i munnen, utan nyktra och helt plötsligt religiösa. En del fann sina radband, de gick igenom dem fortare än jag kunde be Fader vår. Vädret blev värre. Hela båten förvandlades till ett flytande sjukhus. Folk kräktes överallt. Män och kvinnor kämpade för att hålla sig stående, eller också förblev de i sin bädd. Båten rullade på ena sidan, sen vändes den på andra sidan, upp, ner och på sidan. Jag kände mig som Jona där nere i båtens djup. Jag stannade oftast i min bädd och bad. En grupp kom till mig på 3:e dagen och ville att jag skulle be för dem och för båtens säkerhet. Jag blev häpen, därför att det var samma människor som hånat och obarmhärtigt förföljt mig förut när de hörde att jag var en kristen på väg till England som missionär. De hade också försökt med en av de yngre kvinnorna att få mig i säng, och det var allvarligt. Nu tänkte jag, här är det här ett tillfälle att lära dem känna din kärlek. Jag tänkte på det under Jesus gjorde på Galileiska sjön, när hans lärjungar fick panik och fruktade att stormen skulle svälja dem. Nå Jesus, du kan göra det en gång till. Jag samlade ihop mitt mod och så sa jag till folket, samla så många som möjligt på däck. Jag gick upp till dem efter en stund och tänkte för mig själv på varje trappsteg, du är en dåre. Men på samma gång visste jag att tron höll på att byggas upp inom mig. Min Jesus lever. Han är densamme. Han är inte bara historia. Han gjorde det en gång. Han kan göra det igen. När jag kom upp på däck hade ett stort antal trotsat stormen och vågat se ut. Och jag sa enkelt, Gud är barmhärtig. Och han vill inte att vi ska förgås. Låt oss bekänna våra synder och be. Sen räckte jag ut min hand mot de vreda vågorna och ropade så högt som mitt mod tillät. Tyst! Var stilla! Jag öppnade ögonen och väntade att man skulle skratta åt mig. Men ingen var mer förvånad än jag när plötsligt vågorna la sig till ro. Och inom vad som verkade vara några få minuter blev havet lugnt och stilla som en glasskiva. En härlig berättelse. Han är fylld med såna här berättelser, den här Philip Moabid. Och vi har haft honom här några gånger i Sverige. Och det är fantastiskt att få se en människa som har trons gåva. Du kommer väl ihåg det att vi talade om tron. Och vi sa det att det finns tro på olika nivåer. Dels den där tron som finns på allmänningen, så att säga. För alla människor tror på något sätt. På något. Det är den tron som man kan använda när man söker Gud. Men sen finns det också tro som gör att vi blir kristna. Som gör att vi kan ta emot, så att säga, Jesus Kristus, hans herravälde i våra liv. Den frälsande tron. Den som vi ska leva i och som vi ska arbeta på och med. Och så finns det ju det som Paulus kallar för trons nådegåva. Alltså en särskild tro vid särskilda tillfällen. Och det här som jag läste nu om Philip Moabit, det är ett utslag av just det som kallas för trons nådegåva. Det är ju inte så att han alltid kan stilla vågorna på havet. Naturligt, självklart är det inte så. Men när trons gåva infann sig, så var det möjligt. Trons nådegåva, den är verksam i vår tid också, så att säga. Och det är någonting som vi ska vara öppna för, att Gud vill verka på ett särskilt sätt ibland oss när tillfälle gives. Jag har som sagt läst lite olika kommentatorer till den här, och det finns en exeget som heter Günther Bornkamm. En okänd exeget för mig, utan jag bara återger vad jag läste om honom. Han menar att den här berättelsen, det är en teologisk berättelse där kyrkan med sina medlemmar finns att säga i den här båten. Det kyrkan eller församlingen, första kristna församlingen, liknades ju vid en båt. Och människorna som var i den, det var de som var medlemmar i båten, medlemmar i församlingen. Att också sådana tankar skulle ha funnits. Jag tror att han är ganska ensam om den utläggningen. Men tolkning, vet du, det kan vara olika tolkningar. Så länge man inte upphäver texten eller gör våld på den, så är det inga problem med det. Så att därför vill jag gärna berätta om den. Det är ju så att när vi kommer in i 9:e kapitlet, är det väl, så talas det om församlingen bara antydningsvis. För vid den här tiden så finns ju inte församlingen så som vi tänker oss den. Utan, men det finns där som ett embryo, som ett frö. Jag tror att vi ska lämna den berättelsen där då, med hur Jesus stillar stormen, och ge oss in på nästa berättelse. Och vi kanske till och med kan hinna göra den färdig, för det är dumt att behöva avbryta den. Men det handlar alltså om när de nu kommer över till Gadareernas område på andra sidan sjön, och det som händer där. När de kommer över dit, så kommer två besatta emot honom ut från gravarna. Och de var så våldsamma att ingen kunde ta sig fram på den vägen. Och nu så skrek de mot Jesus och lärjungarna: vad har vi med dig att göra, du Guds son? Har du kommit hit för att plåga oss i förtid? Ett gott stycke därifrån så gick en stor svinjord och betade. Och de onda andarna bad honom: om du driver ut oss, så skicka oss då in i svinjorden. Jesus sa till dem: far iväg. Då kom de onda andarna ut och for in i svinen. Och hela jorden störtade ut för branten ner i sjön och omkom i vattnet. De som vaktade svinen flydde in i staden och berättade allsammans, också det som hade hänt med de besatta. Och hela staden gick då ut för att möta Jesus. Och när de fick se honom bad de att han skulle lämna deras område. Här finns ju flera saker förstås som vi behöver kommentera. Men just det där med besättelse och onda andar och sånt, det hoppar jag över nu. Därför att det kommer igen, jag tror det är i 12:e kapitlet som vi kan återkomma till det. För det kommer flera sådana här berättelser. Så vi sparar det tills vi kommer dit. Men däremot så kan vi ju lägga märke till att om det nu inte är klart ens för lärjungarna vem han är, så tycks det alltså vara klart för demonerna och för de onda andarna. Därför att de skriker ju: vad har vi med dig att göra, du Guds son? Så de visste mycket väl vem Jesus är. Och det är ju därför de reagerar så våldsamt och med sån stor rädsla. Att det är uppenbart att de visste vem Jesus är, det förstår vi ju eftersom Matteus har talat om Guds son vid två tillfällen tidigare. Det ena tillfället kommer jag ihåg i alla fall, det är ju när han döps förstås och himlen öppnas. Den är min älskade son över vilken jag har behag, och så vidare. Och det finns ytterligare något bibelställe som vi redan har gått igenom. Har du kommit hit för att plåga oss i förtid? Det där behöver vi kommentera, för att det är nyckelorden, tror jag, till den här berättelsen. Alltså hit och förtid. Har du kommit hit? Därför vart har Jesus kommit? Ja, han har kommit till gadariernas område, till hedningarnas område och bland deras döda, bland gravarna, det orena området. Har du kommit hit? Ända hit. Det är nästan som en försmak när Jesus ska komma till dödsriket. Nu är han här i förtid, så att säga. Och det är också vad de besatta säger. Har du kommit hit för att plåga oss i förtid? Man hade nämligen den föreställningen, och det var därför som jag letade i första Henoksboken, 16 kapitlet och första versen, att människosonen skulle komma vid ändens tid för att hålla dom. Och då skulle han komma, och då var det tiden inne för domen. Då skulle han, så att säga, komma dit och hålla dom. Men nu har han kommit hit i förväg. Nu hittar jag inte första Henoksboken där bland i tillägget till Gamla testamentet, av det enkla skälet att den finns ju inte med där, utan det är ytterligare några apokryfa böcker som inte ens finns med i tillägget. Men där beskrivs i första Henoksbokens 16 kapitel de här förväntningarna ganska tydligt. Men det finns också i Matteus evangeliet, åtminstone på ett ställe, i 25 kapitlet. Matteus 25. Med början i vers 31. Då ser ni där att det handlar om människosonen. Och det gick vi igenom förra gången, om hur Jesus är människosonen. Om hur han kommer i sin härlighet. Och alla änglar med honom. Och då ska han sätta sig på sin härlighetstron och så vidare. Och sedan när du läser längre in i berättelsen och kommer till vers 41, så står det: sedan ska han säga, alltså människosonen, säga till dem som står på den vänstra sidan: gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Så det ska komma en tid, alltså, när människosonen ska uppträda, och så ska han kasta demonerna och det förbannade, djävulen och hans änglar, i den brinnande sjön. Det här kände tydligen demonerna till. Och därför så reagerar de genom att säga: Guds son, varför har du redan kommit hit? Är du här för att kasta oss i sjön redan? Det kan väl inte stämma? Men då är det ju så, vet ni, med hela berättelsen om Jesus, att här sker ju en överlappning mellan det som är å ena sidan våran tid, med allt elände som vi får uppleva. Och vi väntar ju på ändens tid. Den ska ju komma den sista dagen. Det vet vi ju så småningom. Å ena sidan. Och sen å andra sidan hur Guds rike då tränger in i tiden och kommer att överlappa, så att Guds rike är närvarande i förtid här genom Jesus Kristus. Guds rike är närvarande mitt ibland oss genom evangeliets ord och genom den helige ande. Han är här i förtid. Så ska vi förstå evangeliet. Och om det nu är så att Jesus ska driva ut de här onda andarna, och de onda andarna fruktar för det, så säger de att om du ska driva oss ut i förtid, så låt oss åtminstone få fara in i svinen. Ni ser det att i vers 28 så talas det om gravarna. Och i vers 31 så talas det om svinen. Båda de här, både platsen, gravplatsen med de döda, och de onda andarna naturligtvis som hade sitt tillhåll där, betraktades ju som mycket orena. Det är förvånande att Jesus kommer dit. Vi kan se i tredje Mosebok. Där har vi ju helighetslagarna. Tredje Mosebok kapitel 11. vers 7. Där står det, jag hoppar över det där som står där med idisslandet och läser bara. Den ska vara oren för er. Och så kommer vers 7. Svinet, det är en uppräkning här på alla orena djur. Ty det har visserligen klövar som är helt kluvna, men det idisslar inte. Det ska vara orent för er. Köttet av dessa djur ska ni inte äta. Och slutar också 8:e versen med orden. Detta, de ska vara orena för er. Och det vet ni att det fortfarande är så i de där trakterna, att det betraktas som orena djur. I 4:e Mosebok kapitel 19 så talas det om de döda. Det står i vers 11 att den som rör vid en död människa ska vara oren i 7 dagar. Så vi måste förstå det att både svinen och själva platsen betraktades som oren. Och det här verkar som demonerna alltså känner till. Och så därför så ber de Jesus om att få fara in i svinen. Och Jesus, han bejakar det. Och sen så stod det, nu har jag inte den kommentaren här och jag kan inte citera den, det är på engelska dessutom, men det stod ju mycket riktigt att många bibelläsare fastnar ju just på det här som vi är inne på nu. Trots att det inte alls är själva poängen. Det är därför jag stryker under det här med orenheten. Det är det som är poängen. Orent kastas in i de orena svinen som kastas ner i det djupa havet och drunknar. Det är mycket logiskt, alltså ur judiskt sätt att tänka. Och han skriver det att det är många som kritiserar Guds ord just på den här punkten. Medan de själva då gärna äter bacon till frukost och fläskfilé till middag. Så tycker man väldigt synd om svinen här plötsligt. Det är lite ironiskt kommenterat, men det kan man väl få kosta på sig. Berättelsen, den vill ju visa för oss. Om vi nu tar tillbaka det här i det sammanhang som hela den här kvällen handlar om. Berättelsen vill ju visa för oss att Gud har all makt. Också över kaosmakterna. Både över det upproriska havet och över den onda andevärlden. Och han vill visa Matteus här. Och det tycker jag kan kanske också kosta på sig, även om det kan låta lite ironiskt. Men han säger alltså att indirekt att människor är viktigare än grisar. Det är väl gott att höra. Människor är viktigare än grisar. Och så vill han visa också hur det ska bli när människosonen kommer. Därför då störtas alla ondskans makter, alltså orena makter, i fördärvets sjö. Så återigen, hela den här berättelsen är ju en demonstration utav den makt som Jesus Kristus har. Hur han besegrar de onda makterna och hur han som människosonen störtar här då i förtid förvisso i fördärvets sjö. De där som vaktade svinen här, de begrep ju ingenting av det här, vad som hände. Utan de var bara livrädda. Och när de fick veta vad som hade hänt och de kunde med egna ögon, för de kom ju ut till Jesus där, fick både höra och se och förstå vad som hade hänt. Då blev de rädda och så ber de Jesus att lämna deras område. Och vi konstaterar att tiden för hedningarna är ännu inte mogen. Det finns några sådana här små berättelser om hur Jesus verkar på hedniskt område eller verkar med människor som inte är judar. De är undantag. Kanske har knappt en handfull. Det här är en sån berättelse. Men tiden är ännu inte mogen för att gå ut och göra alla folk till lärjungar, som det sen heter i slutet på evangeliet. Jag tror inte att vi kommer längre än så här nu. Men några minuter kvar, så att låt mig då bara få skissa lite grann på det som händer här framöver. Vi har alltså ett exempel kvar på hur Jesus besegrar en sån här kaosmakt, nämligen synden. och synden som förlamar oss och som håller oss fången. Och den berättelsen får vi ta då nästa gång. Men det är ju början på 9:e kapitlet. Det som händer i det 9:e kapitlet är egentligen en sorts förstärkning av det som vi har talat om ikväll. Linjerna dras upp. Det klarnar mer och mer vem Jesus är. Och det klarnar också mer och mer hur de skriftlärda och fariseerna framför allt kommer alltså i opposition, gör motstånd emot Jesus. Och den konfrontationen, den spänningen trappas upp. Man brukar till och med säga så här att i det 9:e kapitlet, alltså första halvan utav det 9:e kapitlet, brukar man beteckna som stridssamtal. Därför att om man läser den här berättelsen, verserna 1-8, om hur Jesus botar en lam, så ser man att det finns en stridsfråga i detta. Nämligen, har han verkligen rätt och möjlighet att ge syndernas förlåtelse? Det är det som är stridsfrågan. När man kommer till nästa berättelse, versen 9-13, då när Matteus har kommit till tro och de har fest hemma hos Matteus, publikanen, då finns det i den berättelsen också en stridsfråga. Nämligen, hur kan han äta med hedningar och syndare? För det gör det inte en rättrogen jude. Och så ser vi hur de här stridssamtalen börjar byggas upp. Och de kommer följa med kapitel efter kapitel här framöver. Och de trappas upp. Och vi kommer att se också hur det slutar. Och likaså i verserna 14-17. Där har man också ett stridssamtal. Därför där kommer det fram några och börjar argumentera mot Jesus. Därför att han inte lär sina lärjungar att fasta eller att iaktta fastan på det sätt som de andra rabbinerna gör. I den andra delen av 9:e kapitlet så kommer man få se hur konflikten med de skriftlärda hårdnar. När Matteus talar om fariseerna, och vid något tillfälle, dock inte ikväll, så ska vi stanna och göra en sån här liten utvikning som vi har gjort ibland just på fariseerna. För fariseerna stod för mycket gott. Och vad var det för någonting som gjorde att det gick så snett för en del av fariseerna? Vad är fariseismen för någonting? Vad stod de för? När Matteus skriver sitt evangelium, då nämner han om fariseerna och fariseernas motstånd mot Jesus 29 gånger. Alltså ganska regelbundet, rätt så frekvent får man säga. Och då ska vi veta det att när Matteus evangeliet slutredigeras, då är det ju en öppen konflikt. Så att det är, många tolkar ju det som att Matteus har sagt i efterhand har lagt märke till och lagt in just då fariseerna som syndabockar, om jag uttrycker det på det sättet. Därmed inte sagt att de inte skulle ha gjort det här motståndet. Men alltså Matteus har gjort det medvetet. Och det är därför vi hittar de här stridssamtalen. Vi hittar, nu ska vi se, jag har skrivit upp de här stridssamtalen. Och då har jag nämnt då tre stycken redan. Det första här om syndernas förlåtelse. Sen var det om matföreskrifterna, sa jag. Sen var det om fastan. När man kommer till 12:e kapitlet, och nu läser jag bara upp det här så de som vill anteckna eller lyssna på det igen kan ju göra det, men så gör jag bara uppräkningen här. I det 12:e kapitlet, vers 1-13, så har man ett stridssamtal om sabbatsbudet. I 15:e kapitlet, de 21 verserna där, om handtvagningar och tempeloffer. I 21:a kapitlet, vers 23 och följande, om Jesu fullmakt. Med vilken rätt gör du så här? I det 22:a kapitlet, vers 15-22, om lojaliteten. Att man ska lyda Gud mer än människor. Ska man ge skatt till kejsaren eller ska man låta bli och följa Gud och så vidare. Man tar det som intäkter för att få igång diskussioner. Också i 22:a kapitlet, vers 16-33, så handlar det om uppståndelsen ifrån de döda. Som ju fariseerna trodde på. Men det gjorde inte saddukeerna. De trodde inte på det dödas uppståndelse. Så det diskuterades mycket på den tiden huruvida man uppstod. Och så kommer man till Jesus, vad säger du? Och Jesus, han kan ju svara, det har vi ju förstått. Och det kommer vi se i de här stridssamtalen. En del av Jesus svar med genialiska. Genialiska undanglidningar. Genialiska på så sätt att han inte tar ställning. Genialiska på att han bara säger precis som det är och alla förstår det. Men i de här stridssamtalen så frestas ju Jesus att ta parti till exempel för fariseerna. Och så får han saddukeerna som motståndare. Men många gånger så glider han igenom de där stridssamtalet på ett förunderliga sätt. Vidare i 22 kapitlet, i vers 34 till och med 40, så handlar det om lagen och lagens ställning. Och i 22 kapitlet också, vers 41 till och med 46, så är det en stridsfråga om Messias. Och då kan man också återigen se och förstå hur Matteus har byggt upp det hela. Han börjar ju med i första kapitlet och första versen och säger att det här är boken som handlar om Messias. Och så ser man här i slutet på Matteus evangeliet hur stridsfrågan om Messias kommer i fokus. Och även sedan i slutkapitlen förstås. De där stridssamtalen, de har ju också det goda med sig för oss. Precis som Bergspredikan med sina antiteser. Ni kommer ihåg det när vi läste Bergspredikan, att Jesus ofta säger, ni har hört att det är sagt till de gamla. Men jag säger er. De där antiteserna, de tydliggör ju väldigt, sätter ju fokus på vem Jesus är. På samma sätt med de här fantastiska berättelserna som vi har läst om hur han stillar stormen. Eller när han driver ut demonerna. Och på samma sätt de här stridssamtalen. Jag tror jag har gett 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 exempel på stridssamtal i Matteus evangeliet. Det här sammantaget, antiteserna, berättelserna, underberättelserna, stridssamtalen. Allihopa sätter fokus på vem är han. Och det är som Paulus säger, och det kan vi också ha med oss, tycker jag, som en visdom ifrån den här kvällen, om vi inte har den sedan tidigare, att det är ofta lönlöst, vet ni, att diskutera olika teologiska frågor fram och tillbaka, hit och dit, och vad rätt och vad som är fel och hur ska vi förstå det här och så, va? I alla fall om det är en sak att man samtalar om det för att man är intresserad, men ni vet, på det här destruktiva sättet, det leder oftast inte till någonting. Utan gör som Matteus. Sätt fokus på hans person. Vem är han? Och är det någon som verkligen undrar vem han är, så rekommenderar vi varandra att läsa något av evangelierna. Och så bildar sig en uppfattning. Det är ingen tvekan om vad Matteus vill förmedla till oss. Nu ska vi uppfatta rikedomen också i det som han förmedlar.
Och lyssna till bibelförklaringar från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det var över Matteus evangeliet dessa hålls. Du har lyssnat till del 25. Här efter så kommer sändning från missionskyrkan med deras söndagsgudstjänst. Radio MF är alltså som sände. Du har lyssnat till alltså Bibeltimman ifrån Värnamo församlings närradio, producent och tekniker Ulf Gustafsson. Ha en skön vecka. Hej då.